Thank you for that.
Yes, Naam.
In the name of Jesus.
Let us, in reverence to God, stand up together and read His word.
Som hyllning till Gud, låt oss stå upp allesammans och läs hans ord.
As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him. And Matthew got up and followed him. While Jesus were having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples.
Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sa det till honom, följ mig. Då steg Matteus upp och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många publikaner och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar.
When the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with the tax collectors and sinners? On hearing this, Jesus said, it's not the healthy ones who needs a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call righteous, but sinners.
Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar, varför äter er mästare med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa det, det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Gå och lär er vad detta ord betyder. Jag vill se barmhärtighet, inte offer. För jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.
Amen. You may be seated.
Varsågod och sitt.
What we are going to talk about a little bit this evening,
det som vi ska tala om ikväll,
is actually the task that we have as a church,
är den uppgift som vi har som församling,
and families,
och som familjer,
and that is to bring the gospel of Jesus Christ from generation to generation.
Och det är att föra vidare evangeliet om Jesus Kristus från generation till generation.
While we were celebrating midsummer,
när vi firar midsommar,
I was discussing with my father-in-law,
så diskuterade jag med min svärfar,
about this to let the life of Christ that has touched me also touch my children.
Om hur jag låter det liv i Jesus som har rört mig också få röra mina barn.
And actually that is the task of every Christian person and of course also of every church.
Och det är den uppgift som varje kristen och varje församling har.
Because there is said that every organization, no matter how successful they are,
man säger att varje organisation är oberoende av dess framgång,
is always one generation away from this distinction.
Är bara en generation borta från
att upphöra.
Från att upphöra.
And sometimes you don't think about that if you are successful and if it's going well in a church.
Man kanske inte tänker på det om man har framgång och allt går bra i församlingen.
But actually if the Christian life is not transferred over to the next generation.
Men om det kristna livet inte förs vidare till nästa generation.
It will die with us.
Så dör det med oss.
And that is something that we need to think about.
Och det är någonting som vi behöver tänka på.
And I think that the most important thing in handing over our faith to the next generation.
Jag tror det viktigaste är när vi ger vidare vår tro till nästa generation är.
Is that our faith is authentic.
Är att vår tro är genuin.
We don't need to be Superman.
Vi behöver inte vara några supermän eller kvinnor.
But we need to be real.
Men vi behöver vara genuina.
And I think that is so important.
Och jag tror det är väldigt viktigt.
I was thinking about this text that we just read.
Jag tänkte på den här texten som vi just läste.
What was it that drew Jesus towards these people?
Vad var det som drog Jesus till de här människorna?
And these people were also drawn to Jesus.
Och de här människorna drogs också till Jesus.
I don't think Jesus was fascinated about that they were sinners.
Jag tror inte Jesus var fascinerad av det faktum att de var syndare.
I don't think it was that he was so fascinated about all the things that they did.
Eller av alla de saker som de gjorde.
But there is a thing with a person who has failed.
Men det är någonting med en person som har misslyckats.
That is so hard for a person that experienced success.
Som är svårt att förstå för en som bara har upplevt framgång.
And that it's so much easier to ask for help when you have failed.
Och det är så mycket lättare att begära hjälp när man har misslyckats.
Help is always difficult to ask for, isn't it?
Det är alltid svårt att be om hjälp, eller hur?
We are from Österbotten.
Vi är från Österbotten.
And the thing that we are so good at is that we can do everything ourselves.
Och det som vi är bra på är att vi kan göra allting själva.
But these guys that Jesus was meeting, this Matthew and his friends.
Men de här som Jesus mötte här, Matteus och hans vänner.
They knew what kind of life they were living.
De visste vilket liv de levde.
And they knew that they were in need of help.
Och de visste att de behövde hjälp.
And that made them real and authentic in their needs.
Och det gjorde att de var väldigt genuina i sina behov.
And I think that was the thing that Jesus was drawn towards.
Jag tror det var det som Jesus drogs till.
Because he had so hard time with the Pharisees.
För han hade svårt med fariseerna.
Because they were not real.
För de var inte genuina.
I mean, have you heard the things that he says about them?
Har ni hört vad han säger om dem?
They're like graves, white made graves.
De är som vitkalkade gravar.
Because the outer appearance may look right.
För de ser bra ut på utsidan.
But inside they're full of dead bones.
Men inuti är det bara fullt av döda ben.
And what he's saying is that they are not real.
Och han säger att de är inte äkta.
They are not authentic.
Inte genuina.
And I think this is so important.
Och det här är viktigt, tror jag.
Let's read one more scripture.
Vi ska läsa ett bibelställe till.
It's where Paul is talking to his spiritual son Timothy.
Där Paulus talar till sin andliga son Timoteus.
It's in 2 Timothy 1 and from verse 3.
Det är andra Timoteus brev 1:3 från vers 3.
I thank God whom I serve as my forefathers did with a clear conscience. As night and day I constantly remember you in my prayers, recalling your tears. I long to see you so that I may be filled with joy. I have been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Louise and your mother Eunice. And I'm persuaded now lives in you also.
Jag tackar alltid min Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. När jag kommer ihåg dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunice och som nu, det jag övertygad om, också finns hos dig.
How do we get next generation to choose the faith?
Hur får vi nästa generation att välja tron?
I mean, that is the question of every Christian parent in the whole world.
Det är den fråga som varje kristen förälder i hela världen har frågat sig.
It's also a question that is accompanied with much of shame and embarrassment and also pain.
Det är en fråga som också åtföljs av mycket skam och smärta.
When we see that our kids are not exactly going in the straight line that we have hoped for them to go.
När vi ser att våra barn inte går den riktigt rätta vägen som vi hoppas att de skulle gå.
We are so prone to try to correct them and to try to talk to them and to make them do the right choices.
Vi försöker tala dem till rätta och försöka få dem att göra rätt val.
But what is it in my faith that helps my kids to choose Christ?
Men vad är det min tro som hjälper mina barn att välja Kristus?
And I firmly believe.
Och jag tror väldigt starkt.
That the number one is that my faith is authentic.
Att det viktigaste är att min tro är äkta.
I don't need to be perfect.
Jag behöver inte vara perfekt.
Thank God.
Tack och lov.
Because if I had to be perfect.
För om jag var perfekt.
It would be over for me.
Så skulle det vara slut för mig.
And for you too.
Och för er.
I don't need to be perfect.
Jag behöver inte vara perfekt.
Not flawless.
Inte felfri.
I don't need to be on top all the time.
Jag behöver inte alltid vara på topp.
Because sometimes we have a wrong picture about role models.
Ibland så har vi fel bild av föredömen.
Think if I'm to be a role model.
Om jag ska vara ett föredöme, tänker vi.
I need to be perfect.
Så måste jag vara perfekt.
If I would be a role model and an ambassador for Christ.
Jag ska vara en föredöme och en ambassadör för Kristus.
I need to be somebody that is flawless and is always on top all the time.
Så behöver jag vara felfri och alltid på topp.
But that just helps us being Pharisees.
Men det hjälper oss bara att vara fariseer.
Because no one of us is on top all the time.
För ingen av oss är på topp hela tiden.
Are we?
Eller är vi?
No. I just think if I'm on the top half of the time, that would be very good.
Jag tänker att om jag var på topp hälften av tiden så är det jättebra.
So if it would be tied to me being perfect and me having all my act together, then it would be very, very devastating for me being a role model for my kids or for anyone else for that matters.
Så om det hängde på att jag alltid var felfri och alltid på topp, så skulle det vara en katastrof för mina barn och alla som jag kanske är ett föredöme för.
Now I think we need to be real.
Vi behöver vara äkta.
Real in our weakness.
Äkta i våra svagheter.
Real in our pain.
I vår smärta.
Real in our longing for God as well, of course.
Äkta i vår längtan efter Gud, naturligtvis.
Because I think that most of us,
jag tror de flesta av oss,
have learned more by our mistakes,
har lärt oss mer av våra misstag,
than by our victories.
Än av våra segrar.
There is said that you basically don't learn anything from your victories.
Det sägs att man egentligen inte lär sig någonting alls av sin framgång, sina segrar.
Because the victories in our lives,
för framgången i våra liv,
they come as a result of something very, very complex.
Så är ett resultat av någonting väldigt komplext.
It's the right time.
Rätt tid.
It's the right mood.
Rätt stämning.
It's the right friends.
Rätt vänner.
It's the right God.
Rätt Gud.
There are so many things that are working together for us when we manage to do something well.
Det är så många saker som har arbetat till vår fördel när vi har lyckats med någonting.
So when you try to evaluate why did it go so well?
Så när man försöker reda ut varför det gick så bra.
You very, very often you fail to draw the right conclusions.
Så misslyckas man ofta med att dra rätt slutsats.
But when you see that you fail,
men när man ser att man har misslyckats,
you can and dare to be open about it,
och våga vara öppen om det,
then you can actually learn something,
så kan man lära sig någonting.
And that failure,
och det misslyckande,
might draw you closer to God,
kan dra dig närmare Gud,
and might remind you once again,
och kanske påminna dig,
how desperate you need him,
och hur desperat du behöver honom,
how lost you are without him,
hur vilse du är utan honom.
Let's read on.
Vi fortsätter att läsa.
From John chapter 1.
Från Johannes kapitel 1.
This is about when Jesus is calling his disciples.
Det här handlar om när Jesus kallar sina lärjungar.
It says the next day John was there again with his two disciples. When he saw Jesus passing, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked them, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying and spent that day with him. It was about the 10th hour.
Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma sade han, "Se Guds lam." De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde Jesus. Jesus vände sig om och när han såg att de följde honom frågade han dem vad de ville. De svarade, "Rabbi," det betyder lärare, "var bor du?" Han sa till dem, "Kom och se." Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen.
There was an advertisement in the television for some years ago.
Det var för några år sedan så fanns det en reklam i TV.
It was for a coffee brand Gevalia.
Det var för kaffemärket Gevalia.
The Swedish one.
Ett svenskt märke.
And they had a saying that went like this.
Och de hade en slogan som gick ungefär:
"What do you do when you get unexpected visitors?"
Vad gör du när du får oväntade gäster?
And of course the message was then that you should treat them with Gevalia coffee.
Och budskapet var förstås att du ska bjuda på Gevalia kaffe.
But for some of us, we don't want unexpected visitors.
Men många av oss vill inte ha oväntade gäster.
Am I right?
Har jag rätt?
We want visitors, yes.
Vi vill ha gäster, ja.
But we don't want unexpected visitors.
Men inte oväntade gäster.
And sometimes when you see a car driving up in the driveway at home.
Och ibland när man ser en bil köra fram på gården.
And you look at the mess around you.
Och du ser på oröran runt dig.
You think, oh no.
Så tänker du, oh nej.
Why didn't they call?
Varför ringde de inte?
But this is what Jesus gets.
Men det här är vad Jesus får.
He gets unexpected visitors.
Oväntade gäster.
Because he was out from his home.
För han var borta hemifrån.
And these disciples, they were rude enough.
Och de här lärjungarna var ohövliga nog.
They just met him.
De hade just mött honom.
And to get a stranger unexpectedly to visit you, that's even worse.
Och att få en främling som oväntade gäst, det är ännu värre.
Because for us.
För oss.
We want to keep a good facade.
Så vill vi ha en fin fasad.
That every cup is in right order.
Varje kopp ska stå på rätt plats.
And even though we have a dishwasher.
Och även om vi har en diskmaskin.
We want to make the impression that this never used.
Så vill vi ge intryck av att den aldrig används.
Because it should always be empty. Go and look in your dishwasher when you have guests.
Gå och titta i diskmaskinen när du har gäster.
It's usually empty.
Den är för det mesta tom.
Because everything is washed.
För allting är diskat.
Everything is put back in the shelf.
Allting har ställts tillbaka på
Because
hyllan.
Because we want to give a good impression.
För vi ska ge ett gott intryck.
And of course that is all a lie.
Och det är en lögn förstås.
But we don't care.
Men det bryr vi oss inte om.
Because the first impression counts.
För första intryck är det som gäller.
But Jesus didn't run home.
Men Jesus sprang inte hem.
He didn't say to these disciples.
Sa till lärjungarna.
He didn't say to them.
Han sa inte till lärjungarna.
Go and buy bananas.
Go köp några bananer.
And I will go home.
Så går jag före hem.
And he didn't run home cleaning in panic.
Han sprang inte hem och panikstädade.
Have you seen the closets when you have cleaned in panic?
Vet hur klädskåpen ser ut när du har panikstäder.
Everything is thrown into the closet.
Du har slängt in allt i en enda röra.
And you pray to God that the door lock will hold.
Och du ber till Gud att skåpen inte ska öppnas i misstag.
You can see suspicious things going on in there.
För att det finns misstänkta saker som pågår där.
Because the half of your household is thrown into that closet.
För halva ditt hushåll finns i det där enda skåpet.
Because for us impression is so important.
För första intryck är så viktigt.
It's the same thing here.
Samma sak här.
I don't see you in your working clothes.
Jag ser inte dig i din arbetskläder.
You have quite nice clothes on you.
Du har ganska fina kläder på dig.
That is okay.
Det är okej.
You may wash yourself before you come to service.
Det är okej att tvätta sig innan man kommer till kyrkan.
It's perfectly okay.
Det är helt okej.
But we are so keen on making a good impression.
Men vi vill ge ett gott intryck.
And that is okay.
Och det är helt okej.
But when we try to build an image of ourselves.
Men när vi försöker bygga en image eller en bild av oss själva.
Either just a regular image or a Christian image.
En vanlig bild eller en kristen bild.
That image is almost always a lie.
Så är det oftast en lögn.
It's very hard to maintain.
Det är svårt att upprätthålla den.
Because it requires much strength.
För det kräver mycket styrka till det.
And when you are weak.
Och när du är svag.
You need to hide away.
Så måste du gömma dig.
Because your image is falling down.
För din bild faller isär omkring dig.
We should not be like that.
Så ska vi inte vara.
Because that is not authentic.
För det är inte äkta.
And we need to be authentic.
Och vi behöver vara äkta.
We need to be real.
Behöver vara genuina.
It's not only the facades and the outer appearance.
Det är inte bara fasaden och det yttre beteende.
But Jesus said time and time and time again.
Jesus sa gång på gång.
It's what's inside.
Det är insidan.
It's what is on the inside.
Insidan som räknas.
That is important.
Det är det som är viktigt.
Do you know?
Visste du?
That's also a problem.
Att det är också ett problem.
Right?
Har jag rätt?
I don't know. I'm not seeing all of your insides.
Jag har inte sett alla era insidor.
But if it is like mine.
Men om den ser ut som min.
God help us.
Gud hjälp oss.
It's not always in order.
Det är inte alltid en rätt ställt.
It's long time since it's been in real good order.
Det är länge sedan det var riktigt så riktigt bra ut.
There are many things to work on.
Det finns många saker att jobba på.
There are many things that I would like to improve on.
Många saker som jag skulle vilja bättra på.
But Jesus don't care.
Men Jesus bryr sig inte.
He does not care.
Han bryr sig inte.
He stands on the door knocking.
Han står vid dörren och han knackar.
Not waiting for you to clean up your act.
Han väntar inte på att du ska städa upp innan
he's
han kommer.
He's waiting for you to open the door.
Han väntar på att du ska öppna dörren.
Not showing off your nice rooms.
Inte bara för att visa upp allt fint du har.
But to invite him in.
Men för att bjuda in honom.
Invite him in your mess.
Bjuda in honom i röran.
In your challenges.
I dina utmaningar.
It seems like with the scripture we read before.
Det ser ut som med det här bibelstället som vi läste just.
That Jesus liked to be around messy people.
Att Jesus gillar att vara med röriga människor.
If he wouldn't like to be around messy people, he would go to the temple to the Pharisees.
Om inte han gillar röriga människor så skulle han gå till templet till fariseerna.
Because their rooms were nice.
För deras rum var välstädade.
Their act was together.
De hade allt på klart.
But he was with sinners.
Men Jesus umgicks med syndare.
And we read that.
Och vi läser det.
But we don't draw the conclusion.
Men vi drar inte rätt slutsats.
Jesus likes to be around sinners.
Jesus vill vara bland syndare.
Is that in your Bible?
Står det så i din Bibel?
Yeah.
It's not a trick question.
Det är ingen trickfråga det här.
That's in our Bible.
Det står så i Bibeln.
Jesus wants to be around you.
Jesus vill vara med dig.
If you are in a mess.
Om du är rörig.
He don't want you to be messy.
Han vill inte att du ska vara rörig.
He longs for to come in and clean your act.
Han längtar efter att få komma in och städa upp hos dig.
But he enjoys being around you when you are far from perfect.
Men han tycker om att vara med dig när du är långt från perfekt.
Let us be that kind of a church.
Låt oss vara en sån församling.
Not a church where we try to that everybody's coming and flexing their spiritual muscles.
Inte en församling dit alla kommer och spänner sina andliga muskler.
I'm not so spiritual, but I'm more spiritual than you.
Jag är inte så andlig, men jag är lite andligare än du.
Let's be an authentic church.
Låt oss vara en genuin församling.
Admitting that there is problems in Siegfrieds.
Det finns problem i Siegfrieds.
If somebody comes to me and says,
så någon kommer till mig och säger,
dear brother,
kära broder,
I think you have areas in your life that you need to work on.
Jag tror det finns områden i ditt liv du behöver arbeta på.
Duh.
Vad trodde du?
Like that would be a revelation to me.
Som om det är någon uppenbarelse för mig.
When you have said your areas that you think I need to work on.
När du har berättat om de områden du tror att jag behöver arbeta på.
I can give you 10 more.
Så kan jag berätta om 10 till.
That you had no idea about.
Som du inte visste fanns ens.
And you can go home.
Och du kan gå hem.
Thinking.
Tänka.
Can he really be senior pastor of this church?
Kan han faktiskt vara föreståndare i en församling?
That's a good question. I used to ask that to God also sometimes.
En bra fråga. Jag brukar fråga den av Gud ibland.
He used to say, I'm happy for now.
Han brukar säga, det jag är glad med det som det är hittills.
Jesus knows where we are.
Jesus vet var vi är.
He knows that we are made of dirt.
Han vet att vi är gjorda av stoft.
He made us of dirt.
Han gjorde oss av stoft.
He did not make us of gold.
Han skapade oss inte av guld.
It's strange because this part is really really detailed in the creation history.
Det är lite roligt för den här delen är väldigt detaljerad i skapelseberättelsen.
Many other things you have to guess and many people have made big screens and stuff trying to explain the creation.
Många saker i den så måste man gissa och folk har försökt göra stora scheman av hur det gick till.
But it's just a guessing game.
Men det är egentligen bara gissningar.
But this particular part.
Men just den här delen.
He took dirt from the ground.
Talar om att Gud tog stoft från marken.
Couldn't he have been using something nicer?
Skulle han inte kunna använda någonting lite finare?
No, he does this.
Han gör det här.
And as a consequence of that.
Och som ett resultat av
he
det.
He says.
Så säger han.
Very obvious.
Väldigt självklart.
He knows that we are dirt.
Att han vet att vi är stoft.
He knows that.
Han vet det.
Because he made us of it.
För han skapade oss.
He knows that we are fragile.
Han vet att vi är sköra.
Imperfect.
Inte perfekta.
And that's okay for him.
Och det är helt okej för honom.
So let it be okay for us as a church.
Så låt det vara okej för oss som församling.
We are a bunch of imperfect people.
Vi är operfekta människor.
Do you glorify sin or failure?
Förhärligar du synd eller misslyckande?
Definitely not.
Definitivt inte.
I know how much harm it has done in my own life.
Jag vet hur mycket skada det har gjort i mitt eget liv.
I would never glorify sin.
Jag skulle aldrig förhärliga synd.
I would never glorify even failure, even though I can learn from it.
Och jag skulle aldrig förhärliga misslyckande även om jag lär mig av det.
Because I know how painful it is in my life.
För jag vet vilken smärta det
är. So it's not about that.
Så det är inte det.
But it is like Paul says in Romans chapter 8 in the end.
Paulus säger i Romarbrevet 8 mot slutet.
He says in all these things.
I allt detta.
In all these things.
I allt detta.
He makes us more than conquerors.
Så blir vi mer än övervinnare.
We like the conquering part.
Vi gillar det här med att vinna.
The conquering part is nice.
Det här med att övervinna, det är
it's like the men's conference.
Det är som en manskonferens.
More than conquerors.
Står det mer än övervinnare.
They don't talk about the dirt part.
De talar inte här om det här stoftet.
But more than conquerors.
Mer än övervinnare.
That is what we want to be.
Det är det vi vill vara.
Superman.
Superman.
But he doesn't say that.
Men det står inte så.
He says in and through all this.
Han säger i det här och genom allt det här.
All these issues of life.
Alla de här stora problemen i livet.
All these things that are going through your mind right now.
Allt det här som du funderar på just nu.
All the pain.
All smärta.
All the suffering.
Allt lidande.
All the things that you would like to that should be different.
Allt som du skulle vilja skulle vara annorlunda.
All of these things.
I allt detta.
He is familiar with them.
Han känner till dem.
If we want to be authentic,
om vi vill vara genuina,
we have to make a decision.
Så måste vi göra ett beslut.
Because if we are to be authentic, our failures and struggles are being shown.
För om vi ska vara äkta, så måste våra misslyckande och utmaningar visas.
If we decide to hide them, we decide also not to be authentic.
Om vi beslutar oss för att vi gömmer de här sakerna, så är det också ett beslut att vi inte är genuina.
But it's like getting married.
Det är som att gifta sig.
You have to take me as I am.
Du måste ta mig som jag är.
Some need to work on that statement a little bit.
Vissa av oss behöver arbeta på det här lite.
Because the one you are right now.
För den som du är just nu.
Is not the one you should be actually.
Är inte egentligen den du borde vara.
But we are who we are.
Men vi är som vi är.
And God loves us anyway.
Och Gud älskar oss ändå.
God loves us in that place.
Gud älskar oss mitt i det här.
And we should try to learn to love one another in the midst of that.
Och vi behöver lära oss att älska varandra mitt i allt det här.
If a church environment,
om en församlingsmiljö,
want to be authentic,
vill vara genuin,
I think the most important ingredients in that,
så tror jag den viktigaste ingrediensen,
and the biggest need for that,
och det största behovet för det här,
and the most important asset towards that,
och den viktigaste tillgången för det här,
is love.
A kärlek.
Love.
Kärlek.
A word that is so destroyed in our culture.
Ett ord som vi har förstört med vår kultur.
But we need genuine love and compassion for one another.
Vi behöver genuin kärlek och barmhärtighet för varandra.
1 Peter 4 and verse 8 says.
I första Petrus brev 4:8 står det.
Above all, love each other deeply. Because love covers over a multitude of sins.
Framför allt ska ni älska varandra innerligt, för kärleken skyler över många synder.
By this passage you can understand that there are a multitude of sins in our congregation.
När vi läser det här så förstår vi att det finns många synder bland oss.
If you have the idea that church will be a place that is sin free,
Om du trodde att församlingen är ett ställe som är syndfritt,
you will be extremely frustrated.
Så kommer du att bli väldigt frustrerad.
You have to change church once a week, I suppose.
Kommer att behöva byta församling ungefär en gång i veckan.
Because if it's a good church, it will last that short before you reveal that there are also issues in this church.
För du ser att det är en bra församling ungefär en vecka innan du ser att det också finns problem där.
Sin-free.
Syndfri.
We will be.
Så kommer vi att vara.
When Jesus takes us home.
När Jesus tar hem oss.
There will be a day.
Det kommer en dag.
And God, I long for that day.
Och jag längtar efter den dagen.
Where all this will be away with.
När allt det här kommer att vara borta.
Where all my thoughts, my actions and my deeds are totally pure.
När alla mina tankar och gärningar kommer att vara totalt rena.
I will never ever hurt my wife again.
Och jag aldrig mer kommer att såra min fru.
And no, I'm not hitting her.
Och nej, jag slår inte henne, så oroa dig inte.
I have figured out different ways.
Jag har kommit på flera olika sätt.
That makes her day not so pleasant.
Som gör att hennes dag inte blir så behaglig alltid.
She could tell you.
Hon kan berätta om det här.
But she loves me too much to do so.
Hon älskar mig för mycket för att göra det.
But that's life.
Men sånt är livet.
This is where we are.
Såna är vi.
Messy people.
Röriga människor.
That need a graceful God and Savior.
Som behöver en nådefull Gud och frälsare.
And need friends around us that have the same nature as he has.
Och som behöver vänner runt oss som har samma natur som han har.
That gives us grace.
Som ger oss nåd.
More than we deserve.
Mer än vad vi förtjänar.
And grace is always more than you deserve.
Nåd är alltid mer än du förtjänar.
So if you have received grace,
som du har fått ta emot nåd,
you have at the same time said,
har du på samma gång sagt,
I don't deserve it.
Jag förtjänar det inte.
Because if grace is not undeserved, it's not grace anymore.
För om nåden är förtjänad, så är den inte nåd.
So if you don't need if you deserve grace,
så om du förtjänar nåd,
stop singing about it.
Sluta sjunga om det.
Because grace is always undeserved.
Nåd är alltid oförtjänt.
We need some hot dogs very soon.
Vi behöver några hot dogs här snart.
I'm going in for landing.
Vi ska landa här.
There is a lady in the Bible.
Det finns en kvinna i Bibeln.
That today is very popular to make some very stupid doctrines about.
Som många tycker om att göra väldigt konstiga läror om.
Her name is Mary Magdalene.
Hon kallas Maria från Magdala.
It talks about her in Mark chapter 16 and verse 9.
Det står om henne i Markus 16:9.
When Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven demons.
Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala, som han hade drivit ut 7 onda andar ur.
If you wouldn't be making yourself a business card.
Om du skulle göra ett visitkort åt dig.
What would you write under your name?
Vad skulle du skriva under ditt namn?
You have 2 options.
Du har 2 alternativ.
If you were Mary Magdalene.
Om du var Maria från Magdala. Alltså.
Mary Magdalene.
Du kan skriva Maria från Magdala.
The one that first saw Jesus Christ alive.
Den första som såg Jesus efter uppståndelsen.
Or Mary Magdalene.
Eller Maria från Magdala.
The one from out of whom Jesus has driven 7 demons.
Den som Jesus hade drivit ut 7 onda andar ur.
Which one would you pick?
Vilket skulle du sätta på ditt kort?
But the Bible.
Men Bibeln.
Dares to be so rude.
Våga vara så fräck.
That it defines her.
Att den definierar henne.
Like the person from whom Jesus had driven these 7 demons out of.
Som personen som Jesus hade drivit ut 7 onda andar ur.
Because Jesus don't need to fancy everything up.
Jesus behöver inte liksom förfina allting.
And he knows.
Och han vet.
That brokenness.
Att brutenhet.
Is not something that we need to hide away.
Är inte någonting som vi behöver gömma.
Because we go to a great deal, to a great effort, trying to hide our brokenness.
För vi gör stora ansträngningar för att dölja vår brustenhet.
Well, we don't need to do that.
Men vi behöver inte göra
because sometimes brokenness is our greatest asset.
För ibland är brustenheten vår största tillgång.
Because it shows people around you.
För den visar människor runt omkring dig.
That there is hope for him.
Att det finns hopp för dem.
That there is actually hope for him to make it.
Att det finns hopp för att de ska klara sig.
And that you as well as him need Jesus Christ.
Och att du lika väl som de behöver Jesus Kristus.
There's much thing to say about this.
Det finns mycket att säga om det här.
As every preacher used to say when they should finish.
Som många alla predikanter säger när de borde sluta.
I will leave you with a short text.
Jag ska sluta med en kort text.
I'm preparing my library for my summer readings.
Jag håller på att sätta ihop mitt bibliotek för sommarläsningen.
There are some triathlon books there.
Det är några böcker om triathlon.
There are some other books.
Andra böcker också.
But then there is a specific book that I'm have started reading now.
Men en viss bok som jag har börjat läsa nu.
It's a book by Michael Jaconelli.
Skriven av en som heter Michael Jaconelli.
It's called Messy Spirituality.
Kallas Messy Spirituality, stökig andlighet.
And I will, the ingress and the welcoming to this book by him is really good.
Och förordet i den här boken som han har skrivit är jättebra.
I will read it to you.
Jag tänker läsa det för er.
As a message into your situation.
Som ett budskap in i din situation.
An encouragement to you to stop disqualifying yourself.
Och som en uppmuntran till dig att sluta diskvalificera dig själv.
Because we are so easy, we are so fast to disqualify ourselves that we don't make the cut.
För vi är så kvicka med att diskvalificera oss själva så att vi inte ska klara gå vidare.
But God is not disqualifying you.
Men Gud diskvalificerar inte.
Take heart, my friend. You are in good company. You with all your faults, imperfections. You with your defects and failures. You with your hang-ups and emotional scars. You with your weakness and your defeats.
Kom med min vän på denna resa. Du är i gott sällskap. Du med alla dina fel och brister. Du med dina misslyckanden. Du med dina emotionella ärr. Du med din svaghet.
You with all of your blunders, brokenness and floundering. You are God's beloved, God's favored. The disciple whose name God calls. The one Jesus prefers to hang out with, eat with, play with, talk with, cry with and laugh with.
Du som har gjort bort dig rejält. Du är Guds älskade, den som han gillar. Just du är den lärjunge vars namn Gud kallar på. Den som Jesus föredrar att vara tillsammans med. Äta och ha roligt tillsammans med. Tala med, gråta och skratta med.
You are the one whom the holy God of heaven and earth longs to spend time with. You are all of these and all of this and more. You always have been and you always will be.
Du är den som den helige guden, himmelens och jordens gud, längtar efter att tillbringa tid med. Du är allt detta och mer därtill. Du har alltid varit det och kommer alltid att vara det.
Det här säger Gud till oss den här kvällen. This is what God says to us this evening.
Det här är vad Gud säger till oss ikväll.
Let us stand together.
Låt oss stå.
We are going into summer, or summer is actually going on.
Vi är på väg in i sommaren, eller sommaren är redan här egentligen.
And summer is a time of relaxation and vacation.
Sommaren tid när vi slappnar av och har semester.
It's also a time of expectations.
Det är också en tid när vi har mycket förväntningar.
And sometimes our expectations are not met.
Och ibland så får vi inte våra förväntningar uppfyllda.
Many of the fights in families.
Många av grälen i familjer.
They are happening during summer.
Så händer under sommaren.
Where we should be experiencing everything.
När vi ska uppleva allting.
But we feel nothing.
Men känner ingenting.
So let this summer be for you wherever you are.
Så var du än är just nu, så låt den här sommaren.
Whatever your life situation is.
Vilken din situation än är.
How messed up you are.
Hur rörig du än är.
Let God be your God this summer.
Låt Gud vara din Gud i sommar.
Let his mercy and his unmerited love just touch you.
Låt hans barmhärtighet och hans oförtjänta kärlek röra vid dig.
Not when you have everything together.
Inte när du har allting på klart.
But right now in midst of your mess.
Men just nu mitt i din röra.
Father, we thank you.
Fader, vi tackar dig.
We bless your holy name.
Vi välsignar ditt heliga namn.
You alone are holy.
Det är bara du som är helig.
Father, you know our situations.
Fader, du känner till vår situation.
You know everything that goes on around us and in us.
Du vet allt som händer i oss och runt oss.
But thank you for your love for us.
Tack för din kärlek till oss.
Thank you for your grace that surrounds us.
Tack för din nåd som omger oss.
Father, I just pray for the person that is in pain right now.
Jag ber för den person som känner smärta just nu.
Where it has broken down.
När någonting har brustit.
When it feels like it's finished.
När det känns som om allting är slut.
Father, you just start over again.
Börja på nytt där. Father,
pick up the pieces of the thing that broke down.
Plocka upp skärvorna igen efter det som gick sönder.
And start to create something new.
Och börja skapa någonting nytt.
Father, let us not disqualify ourselves.
Låt oss inte diskvalificera oss själva.
But let us look to you.
Men låt oss se på dig.
You that are the finisher of our faith.
Du som är fullbordaren av vår tro.
Let us understand that you carry us. We do not carry you.
Låt oss förstå att du är den som bär oss, inte vi som bär dig.
And let us extend the same grace towards one another.
Och låt oss kunna ge den samma nåd till varandra.
We pray in your glorified and holy name.
Vi ber i ditt härliga namn.
Amen.
Amen.